Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 313. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej!
Tjena!
Det blir inget Europaspel i Malmö 2023. Åtminstone inte för MFF. Skulle kunna bli det för både Mjällby och Kalmar.
Det ser vi fram emot.
Ja.
Kan bara bli för en av dem.
Kan inte Mjällby spela här?
Jo, men båda två kan inte.
Ja, nej, inte båda två. Nej, men... Nej, ja, du fattar vad jag menar. Antingen
eller.
Ja. MFFs kuppspel tog ju slut i kvartsfinalen mot Djurgården som vann efter straffar. Det får ses som Henrik Rydströms första resultatmässiga motgång i MFF. Men det var också en match som sa ganska många saker, flera av dem motsatser, om Malmö FF. Första halvleken var ju... En av MFFs bättre på Tele2 Arena, medan andra halvlek var ett rejält steg tillbaka och påminde mycket om 2022. Vilken av de här halvlekarna ska man lägga störst vikt vid?
Jag tror att det finns en metafor här.
Jag tittar på Fredriks glas direkt här. Ja. Men det är lite mer än halvfullt hans glas.
Ja, precis. Ja, jag väljer nog faktiskt att... Jag tycker väl nog att när man tar med sig och analyserar det här så är det nog, man har nog mer ut av att analysera bristerna än att liksom bara fokusera på det som var bra. För att om det inte vore för bristerna så skulle ju MFF varit vidare i kuppen. Det spelar liksom ingen roll att man gjorde en bra halvlek när ens svaga halvlek var så pass svag så att det slutade i en förlust.
Håller du med om det, Max?
Ja, det måste jag väl göra.
Nej, måste du inte.
Nej, men jag tänkte så här att Rydström sa någonting som jag tyckte lät lite klokt efteråt. Han pratade om att demonerna från 2022 kom tillbaka. Och det är väl det han har brottats med egentligen mer. Alltså, eftersom man visade det spelet man kunde visa i första halvlek så tyder det är inte fotbollsmässiga kunskaper som brister. Utan det här sitter ju någonstans i huvudet på spelarna och förmodligen kanske en hel del från i fjol. Och det är väl fortfarande, och det kan ju vara lite oroväckande om man fortfarande måste brottas med det. Det hade ju säkert varit lättare om man då hade vunnit en match till och liksom kommit in på någon sorts vinnarstråk. Men det är klart, det är inte bra, för det är ju ändå mentalt man rasar ihop.
Ja, men det, hade man liksom vänt på den här matchen, att MFF var riktigt dåligt i första halvlek. Alltså, så här, om Malmö FF hade gjort Djurgårdens match men förlorat på straffar, då hade ju känslan ändå efteråt varit en annan än vad den är nu. Tror jag.
Sen var väl förlängningen inte riktigt så risig kanske som andra halvlek, men...
Nej, där kändes det som att de lyfte sig igen. Men för att återgå till det du sa där, Fredrik. Om det hade varit en allsvensk match, hade man sett annorlunda på det då?
Ja, men det går inte. Det här blir ju så definitivt. Malmö FF missar ju inte Europa på en allsvensk match. Liksom. Det är ju det. Jag tror att hade MFF redan varit klart för Europa, haft en plats säkrad via sin allsvenska position från i fjol då, att säga att man kom trea då istället, då hade man nog inte gjort så stor sak, och för kuppen i sig är inte den titeln som gör att man bryter ihop liksom. Nu säger jag inte att MFF bryter ihop för detta heller, men det får inte riktigt samma betydelse. MFF har trots allt åkt ut kuppen ett antal gånger de senaste 30 åren liksom.
Sen tror jag inte att, alltså MFF missade ju inte Europaspel nu egentligen, det gjorde de i höstas, och de missade inte den sista chansen mer än på delvis nu, därför att det hade varit kvar att vinna två matcher till. Och så som MFF har sett ut i kuppen så har jag ju svårt att se om vi nu skulle gå händelserna i förväg och tro att de skulle slå ut Häcken i en semifinal och Hammarby i en final kanske. Att man skulle göra tre sådana matcher plötsligt igen redan nu. Det är väl inte så mycket som hade talat för det. Nej. Det blev ju hypotetiskt.
Och sen finns det ju också hur man har förberett sig för var man ska stå vid den här tiden på året. Förra året så hade ju MFF tränat betydligt hårdare, var i ett annat fysiskt läge när man tog sig an de här cupmatcherna. Det var ju nästan då man var som allra bäst på säsongen. Det har ju för sig mycket, mycket psykiskt som ska vävas in i det här då, men när man tog sig an Djurgården borta i semifinalen då, så står man ju för en på inget sätt lika briljant första halvlek, och man har ju inte mycket till bollinnehav och Djurgården skapar en del chanser, men det är ändå en liksom sett över hela matchen kanske en mer gedigen insats så att säga. Och AIK hemma i kvartsfinalen dessförinnan var ju en riktigt, riktigt bra match. Där håller ju MFF hög klass egentligen hela vägen.
Sen tycker jag man får se på den här första halvleken mot Djurgården lite i två delar. Jag tycker att MFF spelade fantastisk anfallsfotboll i kanske en halvtimme. Sen började ju liksom det ebba ut också. Men däremot tycker jag försvarsinsatsen i första halvlek var väldigt, väldigt imponerande. Inte minst så har jag blivit riktigt förtjust i en viss kanadensare. Som jag vill ska heta Carmichael, men heter Cornelius. Jag vet inte varför.
Du kan inte döpa om honom bara så. Bara för att du tycker men, att han borde heta något annat.
Men jag, alltså, kanske lite grann för att Derek Cornelius har lite en sån där gammeldags i mittbackstil. Att är det kärvt, då slår man bollen till inkast. Inget tjafs liksom.
Till skillnad från Lasse Nilsson som ska trixa och tunnla i straffområdet.
Ja, typ så. Ja. Och gärna slå en indianpassning mitt i... Nej, men någonstans så, ja. så jag tycker jag ser något väldigt spännande i honom.
Men man kan ju inte heller kräva att de ska spela briljant anfallsfotboll i 45 minuter på en av Sveriges sämsta planer.
Vill man vara lite elak och lite orättvis så kan man ju liksom också säga att MFF med den här staben de har och det analysteamet de har, att man liksom landar i att analysen efteråt ändå blir att det har att göra med demoner. Det är liksom, det är något intressant, så jag vet inte om det är liksom vetenskapligt belagt det här med demoner. Det är svårt att hitta det på Y-Scout.
Ja, men jag uppskattar ändå att det finns lite.
Ja, men jag tror att mycket är ett sånt här läge när det liksom finns ett på
demonfaktor.
Ja, precis. Nej, men när det är ändå på pappret så bra spelare, så har det ju mycket att göra med det psykiska, hur man presterar. Men ja, andra faktorer ska ju väga in också förstås. Jag tyckte att andra halvleken är väldigt, väldigt svåranalyserad. Vi har ju dels då det här tydliga att pressspelet inte fungerar. MFF får inte tag i bollen. Djurgården får gott om tid på sig och får hitta in i de här ytorna. Vilket det kanske är talande att man i den 119 minuten får stå helt fri framför 16 meter och skjuta in sig. Sen ska ju den bollen inte gå in ändå. Men att det läget erbjuds i det läget av matchen är ju... Det är ju inte bra. Men det som kanske oroar mest då ur ett MFF-perspektiv är väl att man såg så himla trötta ut i andra halvlek. Det var som att spelarna inte orkade springa. Det tyckte jag var... Det trodde jag faktiskt inte. Och det är väl kanske inte speciellt... Det lovar väl inte speciellt gott med tanke på hur mycket Rydström kräver fysiskt av ett lag. Att man ska springa väldigt, väldigt mycket. Flera år i rad har ju hans lag varit det som sprungit mest i Allsvenskan. Och om man i mitten av mars i en så viktig match fullständigt nästan går på knäna i andra halvlek, då... Ja, det är ju inga bra signaler.
Vi kan återkomma till de resonemangen, men jag tänker att vi ska, innan vi går vidare, så vill jag höra vad ni säger om första halvlek, om du får ta vid där, Max. Vad var det som var bra?
Ja, men det var ett kvickt passningsspel på ett tillslag framåt. Alltså man ville väldigt tydligt framåt i banan, tycker jag. Jag tänkte på ett par sekvenser sen i andra halvlek när man försökte med ett tillslag, men där det hela tiden var en spelare som var felvänd till slut, som slog den 20 meter bakåt igen. Alltså det tycker jag var det absolut viktigaste. Och man anföll ju brett på båda sidorna, även om det var väl kanske mest på vänsterkanten. Men det fanns liksom ett flyt i spelet framåt som verkligen ledde framåt, om jag uttrycker mig så. Och i och med att det gick snabbt så var det ju svårt för Djurgården att försvara sig.
Tror du, Fredrik, att den första halvleken eller den första halvtimmen framförallt, är det så som Henrik Rydström vill att det ska se ut?
Ja, det skulle man väl kunna sammanfatta det. Det är väl så alla tränare vill att det ska se ut egentligen. Det är att man kommer på överlapp och det är stor rörelse. Och jag tycker också det var en ganska stor variation. Man väggade sig igenom när det var tätt och man valde att spela rakt och lite längre när det fanns omställningsytor. Så det var just att man spelade den bästa fotbollen som ögonblicket krävde, så att säga. Det imponerade på mig.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Vad var det då som hände sen efter paus? Förutom att de slutade springa.
Jag skulle säga att jag tror det är lätt att vi glömmer att de är människor. De här, även hur mycket pengar de än tjänar och hur mycket proffs de än är. Och att, det här med skallen finns säkert. Ju närmare du kommer att vinna, ju räddare kan du bli att förlora. Det tror jag kan vara en del. Så, det tror jag var en del. Sen finns det naturligtvis, som Fredrik säger, det måste ju finnas mer i spelet och agerandet och vad coachen faktiskt säger till laget hur man ska agera som händer där. Det enda som jag tycker man kan ta med sig lite positivt från andra halvlek, men som jag egentligen tycker är negativt, det låter mig utsägelsefullt, men det är det faktum att man såg att MFF är ett lag som har spelat mycket ute i Europa. För jäklar, förlåt uttrycket, vad man kunde maska. Och det har jag har inte lagt märke till MFF på det sättet som... Alltifrån Johan Dahlins otroligt långsamma utsparkar till fibblande med inkast och frisparkar och en rullande Tinnerholm som knappt har slutat rulla nu. Nej, men det var väldigt mycket sån här taktisk tidsfördröjning faktiskt. Och det tycker jag egentligen inte om, men det var ju smart på sist.
Förlängningen bjöd ju på en viss uppryckning som ni var inne på. Och det...
Ja, det var ju viss, man gick ju från att vara utspelade till att hålla någorlunda jämna steg. Det var ju fortfarande Djurgården som dikterade villkoren, tycker jag i alla fall.
Men var det liksom MFFs egen förtjänst, eller hade det mer att göra med att Djurgården kanske var lite märkta av Europaspel och annat, tror ni?
Där är vi tillbaka i glasmetaforen igen då, va? Men jag ser det som ett ganska starkt tecken, och jag tycker ändå att det hänger ihop med att man inte ger upp om matchen. Man fortsätter att kämpa i ett läge där det ändå går riktigt trögt och där många spelare står för individuella misstag, men man fortsätter ändå springa och jobba, och någonstans hittar man ju också tillbaka i matchen då. Det får ju liksom det tyder på någon slags arbetsmoral, och den kunde jag sakna i höstas, att det kändes som att när MFF hamnade i underläget så var de ett slaget lag liksom. De kunde inte hitta tillbaka till det. De vände ju knappt några underlägen till ens oavgjort, eller knappt ens några, det vill jag ta i, men det var ju som att när MFF låg under i fjol så då vann de inte.
Jag tänkte på det du sa om arbetsinsatsen. Det fanns ju ändå vissa luckor i den, inte minst nu pratade vi om 2-2 målet och Hampus Findels fria läge där, men det var ju nästan mer upprörande hur 1-1 målet kom till. Där Ceesay överhuvudtaget inte bryr sig om att följa med den spelaren som han markerar ner mot mål. Och i hans fall är det eftersom han har en extrem utväxling, det hade ju rätt att han hade tagit två steg, så hade han ju liksom varit före.
Han behöver ju inte ens vinna. Det är egentligen ingen duell att vinna. Det handlar om att bara stå där.
För att han är, och det räcker om han springer 70%, så är han först in där.
Det är inte planens största spelare som får nicka in 1-1.
Nej.
Han känns rätt så loj på något sätt. Och sen tillsammans med Ali på högerkanten så känns det inte som det säkraste försvarslöset i historien.
Nej, han har inte fått det att lyfta i MFF. Det kan man ju inte säga. Och nu gör han visserligen assisten till ACs 2-1-mål, men han får ut väldigt lite av sitt spel i sista tredjedelen. Det har vi väl varit inne på förut också. Bollarna stannar ofta på någon gubbe där. Och det är liksom, man tittar på honom så ser man att det här borde funka. Det finns en teknik och det finns en snabbhet och det finns en styrka, men det lossnar liksom inte riktigt i sista. Och, då, och det blir förstås inte bättre av att man liksom fuskar lite i defensiven. Det blir inte bra. Överlag så hade ju MFF, de hade ju behövt få bättre effekt av sina byten. Zeidan har ju ingen lyckad match överhuvudtaget. Kommer också fel in i det och nästan inleder med en, ja, det är väl en volleypassning rakt bak som nästan blir en djupledspassning till Djurgården. Och MFF, menar, titta hur, vilken effekt Djurgården fick av sina byten när de byter in spelare. Och Oliver Berg till exempel, som liksom, de får en helt ny dimension offensivt och kan ta över den matchen. Där behöver ju MFF få ut något helt annat. Och det blir ju inget gott betyg till inhopparna. Man måste kunna förändra matchen med byten. Det är ju de korten man har att spela när det är trötta spelare på plan. Då. Och det är båda väl inte toppen. Och där är vi ju någonstans tillbaka lite grann i hösten. Den här skadebekymret. För att MFFs lag skrek ju efter en defensiv balansspelare. Men både Lomotey och Lewicki går ju skadade.
Jag tänker också, nu vet jag inte om vi har tangerat väl kanske ett annat ämne då också, men på det här med kraft från bänken. Även om nu Stefano Vecchia kommer in så är han ju fortfarande en spelare som inte är en given spets så att säga heller. Och då blir man ju fundersam, vad händer när Isak Kiese Thelin blir skadad eller avstängd? Eller man behöver hitta en variation med mer fart om nu Buya Touray inte alls verkar vara aktuell. Jag menar alltså, oavsett om han kommer tillbaka så har han ju missat ganska mycket nu här. Så det, trots värvningen av Vecchia så den fyller ett hål, en möjlig poängspelare och målskytt. Men det jag saknar fortfarande en inhoppande spets.
Ja, nu har väl Rydström liksom sådär lite hintat i, ska vi säga det, Stefan och Vecchia är i Malmö och kommer väl göra någon form av träning här under eftermiddagen, men inte med laget. Det kommer han kommer möta pressen imorgon. Så man vet ju inte riktigt, man har ju liksom inte riktigt kunnat fråga honom om var han står och hur han ser på den där centrala rollen. Men Rydström har hintat lite om att han ska kunna spela centralt också, men det är inte den positionen han har haft genom karriären eller sådär. Men man kommer nog få se ett falsk nya försök under våren, tror jag, vilket ju är lite, kanske lite överraskande att de inte har övat mer på.
Ja, alltså i detta läget så är det ju inte så mycket, alltså om inte Kiese Thelin ska spela 90 minuter varje match så måste man ju göra det försöket.
Mm. Ja, men där finns ju Vecchia, Nanasi och kanske till och med Anders Christiansen som skulle kunna testa som falsk nya. Målfarligheten har ju AC.
Det har han ju absolut. Och hans målform är ju uppenbar, har varit både på försäsongen och nu i kuppen. Men
gör väldigt mycket mål på träningar också.
Ja.
Het liksom. Väldigt, väldigt trött. Det syns på honom att han inte har spelat någon 90 minuter innan.
Ja, han har ju bara spelat 45 minuter.
Mm.
Han har
inte ens... Det var klara krampkänningar på honom.
Ja. Men alltså om man tittar på, om man bortser från spelartyper då, Kiese Thelin och nummer 9 som vi har pratat om här. Räcker de med Vecchia för att liksom få spetsa offensiven? Det är ändå en liksom bevisad poängspelare så att säga.
Ja, det får väl någonstans framtiden utvisa känner jag. Men jag tror att det finns en nia på liksom önskelistan så att säga, men jag tror inte vi får se det i detta fönstret. Det är väl egentligen Godos-figuren då, som kanske bäst är Godos.
Ja, men det är den typen av spelare som man saknar i.
Mm. Ja.
Men med tanke på att det inte blir något spel i Europa i år så är det konstigt att fylla på den offensiva uppsättningen ytterligare. Då kommer man ju behöva sätta väldigt bra spelare på bänken och kanske över en längre period. Och det är ju inte optimalt.
Ja, symboliskt säger jag nu att nu är Fredriks glas nästan tomt så att vi får väl ta det som en tolkning när det gäller värvningar.
Ja, exakt.
En annan sak som jag är lite nyfiken på att höra vad ni har att säga om är ju målvaktsbytet. Dahlin gjorde ju i vanlig ordning flera bra räddningar under matchen och sen då den här
Du får säga något om
lätt den obegripliga, eller den fullständigt obegripliga missen.
Men målvakten får ju säga något om den.
Ja, men alltså jag vet inte. Jag var helt övertygad om att det var touch på skottet först, men det var det ju inte.
Nej, jag förutsatte också det, men sett om det är inte han det. Men lite... han står lite fel i målet, va? När skottet kommer. Är han inte lite för långt åt vänster?
Jag vet inte. Alltså, det känns som han ändå... Ja, lite, men han tar ju något steg. Men det känns ju ändå som att... Mm. Nej, jag vet inte. Kanske fastnar i mattan. Men nej, han ser ju väldigt uppgiven ut. Alltså... Ja. Helt medveten om att det var hans.
Det var det också, ska väl sägas då, efter den här matchen som Sydsvenskan som enda Malmö-tidning var på, Malmö-produkt var på plats och såg, så hade spelarna väldigt bråttom till flyget. Så att det var många som skyndade, det var många som kanske inte var så jättesnacksugna heller. Men Dahlin, var det ingen som fick någon intervju med efteråt? Annars hade man ju varit... Jag vill ju höra hans version av. Det är ju egentligen bara han som kan förklara där vad som händer. Så det är väl lite olyckligt.
Jag tänker att han kanske också... För han känns inte som den som inte liksom står upp för vad han har gjort annars. Men jag tror att han kanske var lite orolig för att det skulle handla, bli väldigt mycket frågor om bytet istället.
Mm, kan det vara.
Och vad han tyckte om det.
Mm. Nej, han var väl förmodligen... Även om han liksom peppade Diawara och allt sånt där, så är man väl... inte nöjd med det, och nu var inte jag på presskonferensen efteråt eftersom jag stod i mixade, men Rydström kallade väl det för korkat till och med.
Ja, alltså det är klart att det gav ingen utdelning, men jag tyckte det var helt rätt.
Ja, jag vet inte, bara för att jag var okej, han hade en bra straffläggning där i cupfinalen då, men jag roade mig lite med att plocka fram lite statistik. Johan Dahlin har räddat 5 av 40 straffar under karriären. Diawara har räddat 2 av 19. Så rent procentuellt så har ju faktiskt Dahlin en bättre målvakt, en bättre straffstatistik.
Det är ju mer, att det är alltså, det är en del av det mentala spelet också, tänker jag. Man skickar ju någon sorts signal till motståndaren att nu byter vi in en målvakt som är bra på det här.
Mm. Det känns ju inte som att det fick någon effekt. Nej. Inte för att jag var där gjorde dåligt. Man kan inte kräva, men det var ju inte så att djurgårdarna vek ner
kräva,
sig direkt.
Man skulle kunna kräva att han räddade Asoros straff. Faktiskt.
Ja, absolut. Det kan man kräva. Men rent så här, i termer av psykologiska speltermer, så gav det ju ingen effekt överhuvudtaget. Det var ju brassestraffar från många av djurgårdarna. De såg oberörda.
Vad gäller det psykologiska spelet internt, så tror jag... Alltså hade man en normal match, säg att matchen hade... Att det hade varit mållöst i förlängningen, det hade slutat 1-1, då hade jag varit för det här målvaktsbytet till 100%. Nu när den slutar som den gjorde med Dahlins miss, så känner jag att det kanske hade varit bättre att låta honom få chans till upprättelse under straffläggningen.
Men du sa nyss att det var helt rätt.
Ja, men alltså jag var otydlig då.
Jag måste erkänna då, detta är ingen... historieförvanskning. När jag satt hemma i soffan så sa jag rätt så tidigt att blir det straffar så hoppas jag, det hade varit smart om Rydström vågade vara så kontroversiell och oortodox att han byter målvakt innan straffarna. Jag tyckte att det kändes helt rätt att han gjorde det. Och jag har sagt det många gånger, jag tycker Johan Dahlin är en fantastisk målvakt. Jag har sett honom ta ett par straffar, bland annat mot Östersund, har jag minnat av att han gjorde en bra straffräddning. Men problemet har varit, tycker jag, när man har sett straffläggningar i den här formen, att han liksom inte chansar. Det finns inte riktigt den här tron på att om jag flyger åt ett håll så finns det en chans att jag tar en av 5 här. Att han nästan stått kvar i målet. Sen tror jag också att det fanns en psykologi i det här, att själva bytet, och att man visste att Diawara hade tagit straffar i cupfinalen i våras. Sen fick man ju som sagt inte effekt, och jag tänkte lite tvärtom vad du sa, Fredrik, först, men du kan ha rätt. Men just det här att Dahlin såg ju helt knäckt ut efter det här 2-2-målet. Så frågan är om han hade samlat ihop och rest sig där, jag vet inte.
Ja, men det, alltså, hade han varit 18 år hade det varit en annan sak.
Ja.
Men det tror jag inte man liksom behöver orolig för. Men apropå straffläggning, eller du var inte färdig?
Var
den inne?
jag tyckte inte det kändes som att den var inne.
Alltså det är helt omöjligt. Att, ja.
Nej, det är omöjligt. Men jag liksom, det var inget jag reagerade på, att oj, den var inne.
Nej, men jag har sett väldigt många, det var någon supporter som hade någon rätt bra vinkel. Och jag skulle tro att inte 5% av bollen är inne eller något sånt, men mycket är inne. Och jag tycker fortfarande det handlar inte om den här straffen. Det handlar om var Sverige står 2023. Där vi inte bara kämpar emot var, utan vi inte ens har målteknologi.
Jag vet inte om så... att det inte ens finns en tv-kamera, kan jag tycka. Ja, det är straffläggning att man inte har en kamera som står
längs med linjen. Ja. Det är så, men det är också, men då hade du haft så mycket bevis och då borde domarna få utnyttja det. Jag vet inte om ni såg Redhawks första match mot Brynäs där man hade, man klagar ju på VAR ibland. Man hade en överläggning på 5 minuter och 15 sekunder på en puck som man så tydligt var inne, men det handlade då om på repriserna, man såg inte det innan, men man såg det på en vinkel på reprisen. Men då skulle man också bedöma om en spelare hade kommit otillbörligt in i målgården eller ej. Men alltså, det är så självklart på något sätt att man ska kunna skapa rättvisa. Just alltså vad det gäller, man nu, var kan vi diskutera, det förstår jag också, men att man inte skulle kunna ha målteknologi som kan avgöra detta när det finns. Jag kan inte förstå det. Och sen har det inte med detta att göra. Det finns ju ingenting som säger att Malmö hade vunnit straffläggning för det, men varför ska vi inte kunna få veta när det går?
Ja, jag mållinjeteknologi gör jag. Jag är på Isak Hestelins linje här. Han är ju mållinjeteknologi. Däremot jag är
känd mållinjeteknologi förespråkare.
Däremot jag är ingen VAR-förespråkare, men mållinjeteknologi är inget som stör matchen liksom. Det känns som en enkel grej. Ja, alltså det kräver ju inte samma organisation på något sätt heller.
Nej, det är ju bara ett pip i domarens öra.
Ja, det är ju väldigt snabbt. Och som sagt, det är ju ett rättvisande system. Tennisen som har kört i många år. Jag har väldigt svårt att hitta argument mot det.
Ja, men det blir ju också, det blir liksom lite, om man bara liksom ser det utifrån så blir det ju lite lätt parodiskt att det här är alltså en fotbollsmatch där, som spelas inomhus på plast där man inte vet om bollen är över linjen eller inte. Det är ju inte bra. När det står så mycket på spel.
Det var ingenting som var bra där. Inomhus och plast.
Ja. Nej, vi kan återkomma till den diskussionen strax. Men apropå straffar då. Anders Christiansens straff. Var den bra eller?
Nej, det var inte bra.
Var den inne?
Så kallad ledande fråga.
Man har ju sett ett antal sådana straffar genom åren. Och det är väl delvis lite den kritiken man kan ge Kiese Thelin också, att han inte har lite marginal när han slår den. Det behöver ju inte vara precis in till stolpen eller precis under ribban. Men Christiansens, det är ju bara en dålig straff. Jag vet inte om man kan skylla det på underlaget det också.
Det är ju också någon slags, vad ska man säga, poetisk rättvisa att den inte går
absolut
in heller. För att dels så tycker jag inte att det är en straff. Det är en sån så kallad soft penalty. Det är möjligt att det är en liten touch.
Det är ju med en soft free kick.
Ja, precis. Det är det jag ska komma till på min andra punkt där då, är att det är ju inte i straffområdet till att börja med.
Och den situationen, utan att vi då ska, hade man ju löst med VAR.
Ja, men alltså det är inte, nej, lösningen på den situationen är att man har en domare som ser att förseelsen sker åtminstone en meter utanför straffområdet. Det ska inte behövas
VAR. Och det ska ju också sägas, apropå det, att Djurgården får ett friläge som är 2 meter offside. Den blåser inte domaren av.
Nej.
I andra halvlek då när Asoro skarvas fram. Det är helt otroligt att han inte blåser av där.
Jag har faktiskt en fråga på straffarna som jag ser matchen på tv. Jag vet inte om ni hann se det, Fredrik, men det fanns de som påstod att linjedomaren inte stod i linje vid straffläggningen. Inget du tänkte på?
Nej, det var faktiskt ingenting jag tänkte på.
För att han har ju naturligtvis en nyckelroll. Så
är det, men det låter orimligt.
Ja, det var inte jag tänkte. Jag tror, nu blev jag lite osäker, men jag för mig att jag såg en linjeman som står där. Det gör de väl alltid.
Ja, men det räcker ju att han står 2 meter fel, så att säga.
Därmed, förekommer väl också uppgifter om att linjemannen signalerade ganska tydligt till huvuddomaren att han inte visste om bollen var inne eller inte. Och alltså det, så kan det ju vara såklart, men om han ändå står och har som enda uppgift att kolla mållinjen, då måste han ju fatta beslutet. Då ska inte domaren som inte står i linje fatta det beslutet. Sen kan det vara rätt eller fel, liksom, men man kan inte överlåta det till en som ser sämre än vad man själv gör.
Där finns någon konstig, nu är jag lite på halis, men det finns ju det här med att hellre fria än fälla. Jag tror faktiskt att i målsituationer så ska du hellre alltså fria då och döma mål än att inte göra det. Men det är ju inte bra när det blir gissningstävlen i onödan.
För att återgå till Anders Christiansens straff då. Jag har ju länge drivit tesen att feldömda straffar missas oftare. Ja. Och feldömda straffar som läggs av den spelaren som har fått den feldömda straffen, där är procenten oerhört låg för att det blir mål.
Ja, det hade varit intressant att se statistik på spelare som slår inom situationstecken sina egna straffar, har en större benägenhet att missa dem än inte.
Ja, redan där så har man, är det en känsla man har att det är...
Det är en känsla man har, men man skulle ju vilja veta...
Exakt,
men där, läste jag någon undersökning som tyder på att det inte var så att man missade mer.
Nej. Mm. Nej, men det är väl en sånt som man gärna blir lite som korta hörn.
Ja, just det. Men nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var med straffar och MFF i fjol, men historien förskräcker ju lite längre tillbaka. Det är klart att det är inte bra att de två vad ska vi säga, stjärnstraffläggarna båda två missar.
Nej, Christiansen satte i alla fall sin i straffläggningen.
Sen kan man alltid fundera, jag är förvånad att en sån som Bussanell inte slår straffar. Jag tycker han verkar ha ett väldigt bra tillslag och väldigt trygg. Men de har väl tränat
för detta. Han har precis, det var framförallt för att han...
Ja, det var nu. Ja, men jag tänker på alltså generellt att man inte plockar fram den typen av spelare som så att säga känns trygga med boll.
Ja.
Det är precis som att vissa inte...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Aktuella.
Om man ska ta någon sorts sammanfattande grepp om den här cup-kvartsfinalen då. Att liksom, det är en sak att MFF, att man hade liksom som målsättning att vinna cupen eftersom det var sista möjligheten att gå ut i Europa. Och att man liksom inte riktigt hade kommit upp i nivå för att kunna göra det. Men om man ska se det här, den här insatsen som ett steg på vägen mot allsvenskan, hur ska man gradera den då?
Halvfullt eller halvtomt? Mm.
Nej, men om man vill liksom se positivt på det så är det väl liksom, ja, nu fick de ett besked på vad bristerna är så här tidigt innan säsongen, eller så tidigt, det är 3 veckor kvar då, när matchen gick. De vet vad de ska korrigera, de vet vad som gick snett, och de fick också ett kvitto på vad som funkar i de bästa stunderna. Så på det viset då så blev det ju dyrköpt läropeng, eller vad man ska säga. Så kan man väl se det.
Men ska man, jag menar, ska man ge dem något, ska man ge dem något rep, som det heter på engelska, alltså att de är fortfarande i en sorts en uppbyggnads- och en inlärningsfas?
Ja, men alltså eftersom Rydström ändå försöker bygga om både lag men framförallt spelsätt då väl ganska mycket, så är det är ju en inlärningsfas. Och jag vet inte, jag funderar mycket på det. Kanske på sikt ändå blir positivt för MFF att man bara har allsvenskan att koncentrera sig på nu. Att det inte blir den här splittringen, utan man kan ha fullt fokus på att... För det kändes ju rätt mycket i fjol framförallt som att man liksom inte kunde koncentrera sig mot allsvenska lag, eller hur jag ska uttrycka det. Det var liksom ofokuserat. Nu är det ju ett väldigt tydligt fokus på vad som gäller förutom en cupomgång någon gång i höst.
Ja, för det är också, det är inte bara det är många nya, relativt många nya delar också i lag. Alltså det är en backlinje som är ny till 3/4, och det är ett anfall som är nytt till 2/3. Det är ju liksom, samtidigt som man ställs mot ett lag som har ett väldigt inarbetat spel, och där alla i princip, ja, de har ju klart några nya också, men där de allra flesta är väldigt fast, eller vad säger, inkörda på vad de ska uträtta på plan.
Mm. Och också är uppe i form, eller vad man ska säga. De har ju sina åttondelar i ECL som de har liksom tränat sig i form till.
Ja, här tror jag ändå att MFF ska ta med sig första halvleken, att man ändå kan liksom prestera bra fotboll på arenan där man oftast inte trivs och kan spela ett bra försvarsspel. Det är väl bitar som, även om man måste titta på misstagen, så får man ju ta med sig det goda.
Du låter nästan lite som att de ska, lite motvilligt. Man får väl ändå ta med.
Nej, men det är inte så. Men det, oj, nu välter jag grejer här. Nej, men det är väl mer så här att jag är tillbaka lite vid det där också, att jag tror inte att MFF hade vunnit cupen ändå. Så att det gäller, man ska nog bygga mot.
Chansen hade ökat om de gått vidare.
De hade ökat högst betydligt. men det, om man liksom försöker se till hur det har sett ut under hela våren, så är det 17. I allsvenskan har du ju större möjlighet att reparera misstag på vägen.
Ja, men det finns väl någon slags också en tanke med bakom att det har sett, inte just, det finns väl ingen tanke med att man ska åka ur cupen i en kvartsfinal, men att det ser ut som det gör, och att man vet att vår stora besvikelse då, nu talar jag som om jag var MFF, vår stora besvikelse var i höstas när vi kom sjua i allsvenskan. Det är där det havererar. Men vi kan liksom inte hänga upp hela försäsongen på att vi ska vara som allra starkast i början av mars, slutet av februari, utan det ska vara till den allsvenska premiären helst, men liksom så, och fortsätta växa in i den här säsongen för att komma minst topp tre. Eller minst trea, jag vet inte, men man kan inte komma bättre än topp tre.
Så har det ju sett ut ganska ofta med Rydströms lag generellt, att det har varit lite trögstartat. Och att man har kommit in i det mer och mer.
Nej, men det var liksom inte så att man har hängt upp hela säsongen på den här cupvinsten. Det måste bli Europa. Det finns förmodligen en ganska väl utarbetad plan för hur man ska hantera en säsong där man inte spelar i Europa. För att den sannolikheten har ju ändå varit ganska stor. Det vet man ju om. Det blir ju kanske mer omvälvande då om man missar igen. Vad händer då?
Kan det bli riktigt illa, vet du. För det är ju det sportliga perspektivet, men jag tänker ekonomiskt så är det här naturligtvis en väldigt tuff sits. Så här undrar jag riktigt om det finns en plan B, för det är svårt att ha en plan B. För här är ju enda som kan rädda denna säsongen, det är en Hugo Larsson-försäljning för 100 miljoner i sommar. Annars kan det ju handla om förluster uppåt de summorna, även om jag gissar det. Men om man tittar utifrån hur bokslutet ser ut, så även om MFF sparar pengar och bonusar och utgifter på att man inte spelar i Europa, så är det enorma summor man tappar nu. Och det tror jag man kan överleva nu. Det värsta är ju att man tappar rankingpoäng dessutom, vilket innebär att nästa år blir svårare. Men jag är helt med inne på det Fredrik säger, att skulle MFF missa Europa en gång till, då är det långt ifrån ekonomisk kris, men då är det liksom en helt förändrad bild om man inte gör någon jätteförsäljning.
Och just att man inte har det här Europaspelet gör ju också att någon som Hugo Larsson kanske är lite mer benägen på att röra sig i sommar också. Sen så truppen är ju så pass stor också, så att det måste ju börja säljas lite.
I brist på fler cupmatcher så får MFF nu till att börja med att ta över Mjällbys avlagda motståndare Öster. Max, om du var mental tränare i Malmö FFs spelargrupp, hur skulle du liksom spinna det här positivt?
Det var att dra upp den här 70-talsrivaliteten. Lars Laban och hela köret.
Tänka på, jag kan ju bara komma på en positiv sak. Grabbar, ni får ut och spela på riktigt gräs. Ni kan förbereda för den allsvenska premiären på den arena där ni ska spela. Ni slipper ge er iväg till Göteborg på en utflykt på en ganska trist, även om den är lite bättre, konstgräsplan. Så nu kan ni känna att den allsvenska säsongen börjar på allvar. Så hade jag nog angripet det. Och så hade jag nu 17 kört starkast möjliga lag så mycket jag kan och försöka göra någon sorts statement att visa att det här fungerar. Jag tror tiden med att byta för bytandet skulle... Alltså Rydström har klart för sig nu hur han vill starta i allsvenskan. Det är jag helt övertygad om. Och då är det det han ska köra på nu. Basta.
Håller Dr. Lindstrand med om detta?
Möjligtvis för AC vila sig lite.
Nej, man får väl bara liksom, man får väl bara se till spelarnas professionalitet. Där får de ju hantera. Man har vunnit väldigt mycket under väldigt lång tid nu. Det här är en motgång och den får man ju skaka av sig bara.
Vilket dåligt pep-talk.
Ja, det är ett dåligt pep-talk. Men jag vet inte, det är svårt att matchen som så, motståndaren som så. Liksom. Jag tror man får gå till sig själv någonstans, varje spelare, och se att det ändå står en startplats på spel. Det gäller att visa visa klass liksom.
Och det är ju så, alltså spelaren får ju ta sig lite i kragen där också. Man möter trots allt ett lag i Superettan som förvisso var rätt så nära allsvensk kval, men det är liksom ingen, det är inget supergäng de möter. Det, man vill ju inte se en insats till likt den mot Luleå. Eller vad, ja, för den delen delvis Degerfors kanske.
Öster tillhör ändå favoriterna i Superettan, har jag förstått. Ja.
Vad sa du förlåt?
De tillhör ändå favoriterna i Superettan.
De lyfts som favoriterna.
Kul om de går upp. Klassiskt lag.
Ja.
Mm. Ja, det är sådana, om man får lov att säga det, så är det ett sånt lag som behövs i allsvenskan.
Ja.
En fotbollsstad som i och för sig har blivit hockeystad, men med en fin arena och stolta traditioner.
Det, finns, det känns som att det är lite läge, om vi nu ska titta långt fram innan till nästa säsong. Det finns ju ett scenario där kanske där det är Öster och Trelleborg som går upp. Det hade ju varit en gräsvälsignelse.
Och så ska du ut.
Ja, det, ja,
BP får åka ut igen.
BP, jag vet inte vilka... Är det några andra konstgräslag som...
Sirius då?
Ja, Sirius. Jag tänkte också Sirius.
Ja. Skulle de tycka att de är alltid lite bättre än vad man har tänkt sig. Ja. Ja, vi får se. Vi håller tummarna. Inget ont om lagen i sig. Stefano Vecchia pratade vi, eller berörde vi som hastigast här, men vad förväntar ni er att få se av honom? Vad tillför han som MFF saknar? Mer än Ola Toivonens utseende. Otroligt vad lika
det,
de är.
Det är alltså. Lillebror verkligen alltså. Ja.
Mina förväntningar står kanske inte riktigt i paritet till sättet han säljs in. Om man får säga så. Om man får vara lite neggig sådär. Nej, men det är liksom... Han har väl... Man får väl ändå säga att han håsas upp. Och det finns väl visst fog för det. Det är en poängspelare, har varit det de senaste klubbarna. Men har ju också sin skadehistorik. Men om man förväntar sig någonting, ja, med tanke på det priset man betalar och liksom sättet man pratar om honom, så förväntar jag ju mig mycket poäng och då framförallt mål. Ser man...
Vad är det då? 15 poäng? 20?
Ja, någonstans däremellan tycker jag nog ändå att man ska kunna komma upp. 15 poäng ska han nog kunna lösa. Han löste ju mer i Sirius. Här bör ju, med tanke på sättet MFF spelar, då, så bör man kunna, och liksom den styrkan som finns i laget, så bör han ju kunna lösa det. Och Vecchia är ju också en poängplockare att lita på. Han har ju liksom gjort, det är inte så att han har en bra säsong, att han har ju ändå gjort poäng över tid. Och tittar man på de andra i MFF på ungefär den här positionen, Tahali, Sebastian Anassi, Patriot Seydiu, Mustafa Zidane, så har ju de inte gjort det. De har någon bra säsong, någon bra period, men de har inte gjort det i flera år. Det har ju Vecchia gjort, och där finns ju någon slags, det ska väl vara någon slags garant för att det ska lossna framåt.
Nej, men det är ju poäng man förväntar sig. Så är det ju bara, eftersom man är den spelare typen har det rekordet bakom sig. För tittar man på den startuppställningen jag har varit inne på det tidigare, så Hugo Larsson, Sergio Peña är inte, och Ali är inga spelare som gör poäng. Och det finns ingenting som talar för att de plötsligt skulle börja göra massa av poäng. Så att det skriker, Nanasi gör ju det periodvis i alla fall. Och gjorde ju det mycket i höstas i Kalmar. Så att det, laget skriker ju efter en poängare. Kan ju till och med lägga till att inte ens Zachary Zetterlin gör ju, med given regelbundenhet. Sen hade han ett bra allsvenskt facit i fjol.
Ja, alltså han kommer ändå göra sina 10 mål. Men jag tänker också att han är kanske... Alltså, han är ju kanske inte heller riktigt samma spelare som han var förra gången han var i MFF. Det är ett annat spelsystem också. Men hans roll känns ju som att den har glidit kanske lite mer från målskytten till att vara... Även om han inte är en target spelare så är han ju... Alltså hans huvudsakliga roll är att göra nytta i straffområdet på något sätt. Han var ju han hade ju avslutet som Christiansen gjorde 1-0 på returen på.
Mm.
Och så var det han som grävde fram bollen till Ceesay till 2-1.
Ja, men han är ju nyttig, men det ser ju, det är liksom de där små detaljerna tenderar kanske inte att få den uppmärksamheten den förtjänar, för att vad ser vi i andra halvlek? Jo, vi ser ett MFF som försöker lyfta långt på Kestelin och han får stångas själv mot flera, och han är ju inte, bara för att han är så lång och så stor, så är han ju, behöver man ju per definition inte vara en targetspelare, och det är han ju inte heller, så att man ser rätt mycket att han förlorar dueller där uppe, och det blir liksom det som han det får, man, får han med sig efter den matchen trots att han gör rätt mycket nytta.
Sen när vi pratar om de som inte gör poäng så har vi redan lyft honom, men Anders Christiansen är ju den som ändå som är en pålitlig poängmaskin. Och det är ju ingen överraskning. Och det är klart att det behövs fler.
Hur många pålitliga poängmaskiner behöver ett lag då?
Ska alltså Malmö vinna SM-guld så får de ju antingen ha en gubbe som gör 20 mål eller tre som gör 10.
Ja.
Skönt,
har de inte, har de inte det då? Man ska ha konkreta mål.
Ja, etablerat
det. Har de inte det då? Tillin, Christiansen och Vecchia. Kan
vi
inte de ha 10 mål?
Ja, kan, vi får se.
Ja, problemet där är ju att Anders Christiansen inte spelar den tredjedel av matcherna och inte Vecchia heller då, om vi ser det historiskt.
Nej.
Och kanske faktiskt inte Kristelin heller. Så det är ju, hur många matcher är de tre på planen samtidigt?
Men just på det Fredrik säger nu så kan man ju faktiskt lyfta en fördel med att MFF bara har allsvenskan. Är ju att vi kanske får se Anders Christiansen på plan i flera allsvenska matcher. Eftersom inte han riskerar skador i lika många andra matcher.
Nej, men så är det. Och det är ju den absolut fördel med det. Nackdelen är ju att MFF har en jättestor trupp. 28 kontrakterade A-lagsspelare på plats just nu. Och till sommaren så ansluter Noah Eile, Matte Charles och Felix Beimo också då, som återvänder från sina lån.
Och kanske Pontus Jansson.
Och kanske Pontus Jansson och kanske en anfall. Alltså det blir ju... Ja, det blir många som inte kommer få spela så mycket under våren. Och det är ju inte helt omöjligt att det kommer sätta sin prägel på stämningen i truppen när det är många som inte är så glada för det.
Det måste ju försvinna folk förr eller senare ur truppen, men i alla fall finns ju, och nu verkar MFF bruka allvar med ett vattenhål, eller ett andningshål snarare, i form av att det finns ett U21-lag. Och de hade matchpremiär nu för några dagar sedan, och ett statement är väl att Jonas Knutsen spelade där och var lagkapten. Gammal dansk VM-spelare är på den nivån nu. Det gäller ju för att, och det där är inte lätt i psykologi det också, men det gäller ju att få spelarna att se det som något positivt att de faktiskt får spela matcher även om det är på dålig nivå, och att Rydström kanske alltid ska sitta på läktaren och verkligen visa intresse för det här för de som hamnar där.
Ja, alltså det kan man ju tycka är en rimlig, rimligt krav att ställa på tränaren.
Det tror jag också han gör.
Ja, för därmed jag kan säga att jag genom åren sett ganska många U21-matcher med väldigt loja A-lagsspelare. I vissa fall och andra som verkligen har liksom velat visa sig.
Men det känns ju som att ni är ganska överens om att truppen som den är nu är för stor med tanke på att det bara är allsvenskt spel som gäller denna säsongen. Var är det då som, så var är den för stor? Hur är det med balansen i truppen? De har inte för många centrala anfallare i alla fall.
Nej, inte mittbackar heller.
Och inte centrala mittfältare heller.
Nej. Vad är det som det, var finns det hyvlingsutrymme då?
Ja, men man tänker ju liksom som en sån spelare som Hugo Bolin till exempel, som verkligen är på uppgång. Hur mycket chanser kommer han få här under våren? Kanske är det bättre för honom att liksom bli utlånad till en annan allsvensk klubb? Du svarar på den frågan och säger ja, det tror jag.
Och du kan få en färdig klubb i åtanke?
Nej.
Nej.
Annars är det inte man behöver väl hylla från kanterna, va?
Ja, alltså det är väldigt individuellt, skulle jag säga. Jag brukar ju ta uppifrån. Ja.
Nej, men det känns väl som att man får fundera på kring kanterna.
Ja, och ja, vi har ju en situation med tre stycken ytterbackar till exempel. Det är inte optimalt kanske.
Nej.
Vänsterbacka.
Vänsterbacka, precis. För att vara mer specifik.
Ja, det hade gällt högerbacka också om man inte redan hade lånat ut Beimo.
Ja, exakt.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Är det något mer ni vill prata om? Innan vi...
Ja.
Ja? Max vill prata. Mm. Prata på. Vad vill du prata om?
Om svensk fotbolls kapitulation.
Ja.
Det spelades alltså cupmatch i Stockholm. Stängt tak i alla fall på Tele 2. Jag vet inte om det var stängt tak på...
Det var Tele 2 två gånger
stängt,
om.
Även andra laget.
Samma arena.
Dubbelstängt. Mm. Samtidigt som man generöst som vanligt tillåter att bengaler bränns i oanad mängd. Jag såg MFFs match på TV, eller jag såg delar av den, och det här är inte något gnäll. Jag tycker det här är för jäkligt mot människor som betalar dyra pengar för att titta på det. Det var stunder då man hade inte, Johan Dahlin haft självlysande direkt, så hade man inte sett honom alls. Jag tycker att svensk fotboll talar med kluven tunga. Vad är det man vill? Och jag tycker att man har kapitulerat för bengalfrågan. Sen säger jag fortfarande, det kan finnas många olika lösningar på den. Men det som har hänt nu, det är bara att kör ni. Det spelar ingen roll. Vi bränner så mycket ni vill. Mm. Nu pausar man inte ens matchen när man inte går och säger något. För man inser förmodligen att du hade fått pausa väldigt länge.
Ja, alltså Hammarby AIK sköts ju upp i en halvtimme.
Ja, då tänkte jag på MFF-matchen.
Ja, jo, men det var ju liksom, det är ju den, det är där man hamnar om man, ska bli, om man ska bli av med röken inomhus. Ja.
Så att och, kan man liksom inte ens få dialogen med de här supportrarna att nu kommer vi att spela under tak. Det här funkar inte. Liksom. Nu får, även ni får faktiskt anpassa er efter det som gäller. Och, alltså den delen av publiken har tagit över regelverket totalt och gör som de vill. Och det är inte okej.
Okay. Ja, det är en svår balansgång där också. Om man ska ha ett pragmatiskt synsätt på det, så är det ju att varför ska det här taket vara stängt? När man vet hur det blir. Framförallt dag två då. När MFF Djurgården, det var inte alls lika mycket pyro då, men ändå visade hur det blir. Och så har man ett Stockholmsderby, man vet att det kommer brännas, ändå taket på. Det är också konstigt, samtidigt så, då, jag förstår problematiken där också, för att då blir det någonstans som att säga att nu har vi öppnat taket här, så bränn. Ja, inte det lättaste.
Nej, det är precis det som är problemet. För att det du säger är ju annars den enklaste lösningen på den akuta frågan, så att säga. Men jag menar, man måste bestämma sig för att man vill ha någon sorts lösning. Eller så säger man att nej, vi har ingen lösning på det här. Det här får bli som det blir.
Man ju öppna taket.
Jag vet, jag har relaterat till det tidigare. Att det är många allsvenska fotbollsträffar sen. Jag stod med Mats Enqvist och han deklarerade att nu har vi lösningen på pyrofrågan och det här kommer att fixa sig. Det var uppe på Arlanda och det måste vara 10 år sedan. Alltså nu har det ju gått steg tillbaka. Det var ju dessutom betydligt mer våldstendenser tyvärr förra året. Och det behöver inte vara kopplat till pyro, det är inte det jag menar. Men det var ju det i viss del när det började skjutas raketer. Då var det ju Europa-matcher i Malmö. Men alltså någonstans, det kan inte vara acceptabelt att Simor som styr över mycket... Och
Discovery
i allsvenskan. Ja, men Simon i kuppen ju.
Ja, förlåt. Ja.
Alltså att de smyger in och liksom accepterar en sändning och nästan skrattar bort att det är lite svårt att se. Då har de också blivit en del av hela det här spelet på något sätt, och det tycker jag är väldigt märkligt. Nu var jag lite arg.
Ja, nej, alltså det du började med att säga är ju att det är ju TV-produkten blir ju undermålig.
Ja.
Det måste man ju säga. Så vet man ju när man har varit ute i dimma och annat att det blir ju alltid värre på TV, så att säga. Så man kan ju förstå att domaren inte stoppade spelet, för att på planen var det förmodligen inga större bekymmer.
Men från läktaren var bortre vid MFFs klack, där det framförallt kom, man hade ju ett skånskt röktifo. Där var det ju mycket i början liksom. Sen så lättades det, men det ligger ju liksom, det är lite som en lätt dimma där, men på plan tror jag inte man märker speciellt mycket av det. Jag kan inte säga att det inte syntes från pressläktaren heller, framförallt i början av matchen.
En relaterad sak som jag tänkte att vi ändå skulle ta upp är ju underlaget. Alltså den nylagda mattan i Tele 2 Arena, den var ju lika långsam som den i Luleå. Ja,
men det beror ju på att de hade vattnat den något så kopiöst innan avspark. Den är, alltså där tycker jag nästan att domaren inte ska tillåta så mycket vattning. Det är frågan om man hade spelat på en så regnsjuk gräsplan. Alltså för bollen gick ju inte framåt.
Nej, alltså det var ju en situation i första halvlek där Magnus Eriksson hade ganska öppet framför sig och skulle driva upp bollen på mittfältet, och han är ju inte allsvenskans snabbaste spelare, men han fick ju vänta in, han fick ju bromsa och hämta bollen liksom flera gånger för att den följde inte med.
Jag tänkte, jag vet inte vem det var som slog ett hempass i första halvlek. Jag tänkte, herre, vågar du sätta bollen tillbaka till egen målvakt? Den kan ju bara stanna ju. Det, alltså, jag förstår inte hur det kan vara tillåtet att vattna på det viset. Och jag misstänker att Djurgården hade någon tanke med att de ville dra ner tempot lite med tanke på att de hade spelat på Lech Poznan bara två dagar tidigare. Och de visste att MFF ville sätta fart på bollen, så att det var ett liksom medvetet taktiskt drag då.
Det är två saker. En mer bara en fråga utan svar så att säga. Jag vet ju att den här nya plastmattan har ju inte längre de här plastkulorna i sig, utan man har istället sand. Jag vet inte om det påverkar. Det skulle ju kunna vara så.
Ja, alltså det tänker man att det ska göra planen snabbare. Men det är klart, vattnar man väldigt mycket så blir ju sanden, det är tung. Sväller i sanden och blir tung. Och så.
Sen den andra grejen är ju att man kanske ska ta till UEFAs knep då och titta på golfspelare Hedenskog här. Men UEFA har ju alltså en typ av stimpmätare när man godkänner planer för spel. Där bollen alltså släpps från en liten ställning och måste rulla en viss sträcka när den väl landar på gräset eller plasten. Och det kanske är så att domarna ska behöva ta till det vapnet om det ska se ut så som det gör nu. Jag kan ju tycka den andra delen är ju naturligtvis det här med att om vi ska ha konstgräs på elitfotboll, jag har sagt innan, så får man ju åtminstone bestämma sig att det är det här underlaget som gäller. Mm. Så att det är samma underlag eller likadant underlag överallt.
Vilka svenska lag är klara för Europaspel i sommar, Fredrik?
Det är Häcken, Djurgården, Hammarby och antingen Kalmar eller Mjällby. Mm. Och Kalmar, jag går dit om någon av de tre förstnämnda lagen vinner kuppen. Mjällby gör det om de vinner kuppen.
Så att de tre lagen som är klara,
ja,
de spelar inte på gräs.
Just det.
Underbart skyltfönster för svensk fotboll.
Det är sant.
Men det är ju också en klar fördel. Inte nog med att Stockholmslagen lottas hemma i tid och tid. De har ju också liksom inomhushallar med konstgräs. Det är ju en fördel.
Ja, absolut.
Och ja, det är ju nästan, okej, nu låter man ju liksom sådär, nu låter man ju som någon som står på ståplats och surar över ett respass i kuppen. Men det är ju nästan så att förbundet, bara för att markera, borde säga, laget som har gräs som underlag ska alltid gå få hemmaplan.
Men förbundet verkar inte dela vår inställning.
Nej, obegripligt.
De verkar helt okänsliga för detta.
Ja.
Men vi var väl inne och pratade lite grann på det, för det sista. Det var ju konstigt att MFF valde att lägga någon, åtminstone den sista gruppspelsmatchen på gräs. Det hade väl kanske det med tankarna på vad som skulle vänta i nästa omgång. Men det är också lite skevt om det ska vara så att man inte använder sin riktiga hemmaplan för att det kan bli en annan bortaplan sen. För som sagt, man har ju spelat betydligt tidigare på hybriden inne på stadion, och det är väl det som är meningen med hybriden. Nu tränar man väl på den äntligen?
Ja, från och med denna veckan.
Ja, härligt.
Inte en dag för tidigt.
Jag tror att det var allt för den här gången.
Ska vi lämna Anton Tinnerholm där hem?
Eller du, nej, vi har ett ämne till. Ja, just det. Ja.
Malmö, när 2014, hösten, spelar Malmö FF mot Atletico Madrid. Anton Tinnerholm trycker till Arda Turan, som blir liggande, vrider sig i plågor och... Anton Tinnerholm skriker då på bred östgötska att Arda Turan ska resa sig upp. Det här har han fått väldigt mycket cred för, Anton Tinnerholm, och det är ju ett väldigt roligt klipp också, vilket är kul. Och jag minns också att spanjorerna hade en tendens till att förstärka i varenda situation, att MFF på den här tiden i början av sin Europaresa var väldigt frustrerade på den typen av beteende. Liksom kanske, jag ska inte säga att de kom ur matchen, men det gick en hel del energi på att motståndarna drog ner tempo och förstärkte situationer. Nu har Tinnerholm varit liksom, dels har han ju spelat sina Europamatcher, men också varit proffs i USA här i flera år, och ja, det är ju en situation där mot Djurgården där han får en smäll och rullar runt, tar sig för benet, dock inte det benet som han blev sparkad på utan andra benet. Sen så får han också en boll i nacken och det här är också fruktansvärt.
Nedre nacken. Nedre nacken. Man skulle kunna hävda att det var ryggen.
Ja, ja precis, men det blev liksom bakhuvudet som fick ta smärtan enligt vad Tinderon visar. Och vad ska man säga? Det ser fånigt ut. Det kan man inte säga någonting. Men att bli så bespottad och hånad som han har blivit, det tycker jag är tufft alltså. Reaktionerna har blivit lite väl. Liksom. Han hängs ju ut som liksom någon slags allsvenskans största syndabock ungefär. Och det är fruktansvärt. Visst blir fallhöjden lite högre när man inte haft några problem att säga att man älskar när det smälts på i fotbollen och så vidare. Tindrom gillar ju den bilden av sig själv som en tuffing. Liksom. Så då blir fallhöjden lite högre. Men att den typen av reaktioner har blivit lite mycket. Liksom...
Det hade ju varit jobbigt att se Anton Tindrom förvandlas till Jordi Alba.
Ja.
Det hade jag inte uppskattat alltså.
Nej, precis. Men jag tror att man ska nog inte underskatta den effekten av att MFF har, som Max har varit inne på tidigare, att MFF har lärt sig det spelet från Europa. Att man ska irritera motståndarna, man ska dra ut på tiden när man leder en match. Sen så det ska väl också sägas, situationen kommer i en period i matchen där det är väldigt hett, det är tätt och det har smält på i flera närkamper liksom att... Det blir lätt så perfekt att man har inte planerat det på något sätt, men det är bara liksom, det bara sker. Det är inget försvar av att det ser fortfarande fånigt ut, men det så är det ibland. Man gör allt för att vinna många gånger. Ibland gör man för mycket för att vinna.
Han lyckades ju också där med till någon, innan han fick bollen i ryggen med en sån här Luis Suarez. Att ligga har väldigt ont samtidigt som man lyfter upp armen och vinkar för att få domarens uppmärksamhet. Det är ett konststycke.
Och sen när liksom inget riktigt händer, ändå flyga upp och vara jäkligt taggad efteråt. Så att, nej, men det blir en... Det är en fascinerande situation tycker jag på många sätt. Och jag tycker att Tinderholm, han får väl ta lite av den skiten han får, även om jag kan tycka att det är överdrivet. Man ska inte komma ihåg att den som gör den riktiga regelöverträdelserna är ju Djurgården som sparkar ner honom. Han ska ju ha frispark och får ju frispark. Och med det sagt så tycker jag egentligen det som AC gör är lite värre. Men det blir ju inte alls samma reaktioner då. Om man ska ha liksom en förstärka situationerskalan så är ju den...
Nej,
ja.
Men den situationen tog också ner lite av att den som rev ner honom var Magnus Eriksson. Som även om han var upprörd kanske inte är den som har rätt att vara mest upprörd av att folk förstärker situationen, tänker jag.
Så kan man nog säga.
Och sen glöms den ju lite bort i och med att Anders Kristiansen missar straffen också.
Av den udda situationen det också så fascinerades jag av Lasse Nilsens dans framför Edvardsen. Har ni sett den?
Den är fantastisk. Han liksom på något sätt gör sig lite lustig över, eller inte så lite lustig, han gör sig lustig över Edvardsens sätt att gå. Han har ju någon slags Liam Gallagher swagger när han tar sig fram.
Han gjorde det faktiskt två gånger. Nej, en gång gjorde han kanske bara. Ja. Men då gjorde han det väldigt tydligt.
Men det är också sånt som blir lite mer, det framstår inte som lika roligt när man förlorar matchen. Det är liksom, då är det ändå Edvardsen som får sista ordet när han, det ligger ett klipp på Twitter om detta och då svarar han på med en sån vink emoji och hej då Malmö. Då vinner ju han så att säga. Så man blottar sig ju lite, men det är ju en sån grej som Lasse Nilsson gör där, det är ju ändå något som lyfter fotbollen tycker jag. Det som Tindrom gör kanske inte lyfter lika mycket, men det blir ändå känslor och passion kring det. Det handlar ju om någonstans en liksom vilja att vinna och man håller sig faktiskt på rättsliga gränsen ändå tycker jag.
Nu innan Fredrik och Max river studion här så tror jag att vi ska sluta.
Ja, glaset är dessutom helt tomt.
Det var bara Fredrik som fastnade i mikrofonen.
Ja, men du har kastat grejer på golvet innan.
Jag lurar mig också.
Ja.
Försökte återskapa Lasse Nilsens dans.
Innan vi slutar så vill jag bara passa på att göra lite reklam för Sydsvenskans öppet hus lördagen den 25 mars. Max han teaterviskar i sin, ni kanske lyssnar i hans mikrofon här borta. Det är ju då öppet hus för prenumeranter. Vi kommer göra en liveinspelning av podden där vi ska prata med Per Ågren om MFFs framtid.
Han är ju numera, eller sen flera år tillbaka, sportchef över ungdomssidan bland annat.
Så blir det med det. Vi kommer också att såklart återkomma med avsnitt inför den allsvenska premiären, men det får ni hålla utkik efter. Det här har varit avsnitt nummer 313 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hejdå!
Hejdå!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudarah Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde så där som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod, och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.